slasha.
En kall, regnig och jäklig höst står inför dörren, men självklart kommer vi, Tommy och Jesper, att värma upp din tillvaro med lite tekniknörderi. Varje tisdag 20.00 live, om ni vill hänga med och se oss i realtid göra detta, eller på YouTube eller på podcast eller ja, hur du nu än konsumerar oss eller showen i alla fall. Jesper, är du vaken?
Ja, jag sitter här och värmer mig med lite gott varmt te, för du har ju helt rätt, det börjar bli kyligt. Jag har till och med planerat att byta mitt sommartäcke mot mitt tjocka vinterduntäcke vid nästa byte, helt enkelt. Så att nu vet man, nu är vintern officiellt på antågande.
Ja, men det känns ändå så. Det blåser något jävelusigt här på västkusten och det regnar i sidled. Och då vet man, nu är det snart höst. Eller nu är det höst.
Mm, precis. Ja, det är så. Ser vi inte ljus igen på ett tag. Ja, jag märkte det redan i morse. När jag gick ut genom dörren till jobbet så var det fortfarande mörkt ute. Och då vet man att då jäklar. Det är riktigt. Nu är den här.
Ja, alltså det är väl typ i januari månad och liksom det är mörkt när man går till jobbet och mörkt när man kommer hem från jobbet. Liksom. Det är bra mörkt helt enkelt. Mm. Ja, i alla fall. Nog om veckans väder, nu till veckans nyheter inom teknikvärlden i alla fall. Jag har nämnt att vi är live podcast, vi behöver inte gå igenom det igen. Utan vi kan egentligen hoppa rätt in på TP, va?
Ja, vi har ju lite en stående punkt i början av alla shower innan nyheterna springer på. Och det är ju att redovisa våran fantastiska poll.
Mm-hmm. Och det gör jag.
Gör du det?
Förra veckan har jag...
Nej, nu har du skrivit lite galet här va?
Ja, men det får man göra.
Du har förra veckans poll och jag har veckans förra veckans poll.
Just det.
Och vad undrade vi då under förra veckan? Jo, hur föredrar du att spela spel? Debatten gick varm i chatten här om vad vi skulle ha för alternativ. Och vi bestämde oss till slut för att bestämma vilka vi ville ha till slut. Alternativen ni fick var spelkonsol, till exempel Xbox, PlayStation eller Wii med mera. Spela på dator, eller varför inte mobilen, eller en tablet som iPad, Galaxy Tab eller andra tablets där ute. Och sista alternativet var en ren spelkonsol, bärbar. Och då pratar jag om PSP eller Nintendo DS eller Game Boy eller Game & Watch eller vad man nu har för poison. Vinnare i den här lilla pollen är spelkonsol på 43%, följt av dator på 35%. Tredje platsen tar mobilen med 12% och tableten ligger inte långt efter på 9%. De bärbara dedikerade spelkonsolerna tar ynka 1%. Tommy, förvånad?
Att det var lite mer bärbara konsoler. 1% är inte många procent av 100. Det kan man snabbt räkna ut med ett huvudräkning. Men alltså, spelkonsol, att de vinner, det ser jag som en självklarhet. Jag har ju alltid brottats lite med det här. Ska jag spela på PC:n? Eller ska jag spela vid Xboxen framför TV:n? Och jag tenderar mer och mer att sätta mig och spela på Xbox 360 snarare än PC:n. Sen så tycker jag fortfarande, ni som har hängt med ett tag, att FPS funkar bäst på PC. Men det tar i kapp. Du var här hos mig i helgen, Jeppe, och jag satt och spelade Bulletstorm.
Ja.
FPS med kontroll på TVn.
Något jag vill minnas att du en gång i tiden har sagt att nej, gud nej. Nej, oh nej, oh nej, nej, nej. Aldrig, never. Nej, nej.
Nej, alltså, nej, det, ja, nej. Helt enkelt. Någonstans. Det finns något riktigt bekvämt med att ligga i soffan och spela tv-spel. Det är värt så mycket. Medan sitter man vid datorn och spelar så blir det liksom... Jag vet inte, det är gött att ligga i soffan och spela spel. Så jag tenderar att mer och mer gå över faktiskt till konsol helt och hållet. Och det var även det jag röstade på, spelkonsol. Vad röstade du på, Jesper?
Jag röstade på precis samma sak. För det första har jag ingen PC längre och det var lite det var en av få saker den gjorde hemma. Det var att spelas på eller att göra musik på. Och PC:n är ute, den har skeppat till dig tror jag. Mm. Och konsoler har ju ägt ett flertal, även om jag inte spelar så mycket. Men konsol, det är där jag har hamnat. Jag är inte så petig med vad man spelar spel på. Så länge det är enkelt att komma igång, det är bara att poppa i och köra och att det är bra spel. Sen är jag inte så petig med om det är en konsol, en dator eller mobil. Men konsol är för det första billigare. Jag menar, 360 har funnits sedan 2005. Nu är det 2011, 6 år. Ska du hålla en dator up to par med nya spel hela vägen under den tiden så kommer den kosta betydligt mer än vad en konsol kostar.
Sant.
Och i många fall så är det enklare att bara spela på konsol. Poppa i skiva, slå på och köra.
Mm. Förutom, det här är ju lite utanför ämnen, eller pollen i alla fall, men alltså, jag hade gärna betalt några kronor extra för att slippa ha skivan. Jag tycker det är jobbigt att byta skiva. Och speciellt när man har småbarn och sitter man och spelar och så har man ungen i famnen och så ska man byta spel och då måste man lägga bort ungen så den bara skriker för att den inte är i famnen längre. Stoppa i en ny skiva. Mer digital downloads tror jag är melodin för framtiden.
Jag håller med. Eller åtminstone möjligheten att bara stoppa i skivan, kopiera den till hårddisken och så är det bra sen. 360 är ju nästan där. Då kan jag lägga hela spelet där i, men du måste ändå stoppa i skivan för att spela.
Precis.
Men då får du i alla fall lite bättre läshastighet. Men det var skönt att bara lägga in spelet och sen låta den pryda hyllan någonstans och spela away. Men det är det man straffas för att man är ärlig.
Varför skulle man inte lika gärna kunna ha DRM egentligen på nätet? Att den klarar av att mitt live-konto för 360 får lov att spela det här spelet för jag har köpt en licens och registrerat den här serienyckeln hos Microsoft. Klart, det kräver ju en internetanslutning, men har du inte internet för att du sitter i din stuga så toppa i skivan då istället.
Alltså om man tar och tittar på Xbox Live till exempel, demon och sånt där, de kan ju lätt springa över en bra bit över en gig, jag har nog sett upp mot en 2 gig ibland.
Mm.
Så allting finns ju där för att förberett för att leverera kompletta spel. Inte bara de här små Live Arcade eller vad de heter. Så jag vet inte, DRM, det var skönt att inte behöva tänka på sånt.
Precis, och de snackar lite om modshipping här i chatten. Och alltså, det är inte värt att modda sina konsoler längre för att så mycket av spelupplevelsen händer idag online, multiplayer och co-op. Och jag menar, Microsoft och även Sony direkt bannar ju egentligen moddade enheter, så att det är liksom inte värt att modda längre. Och spel är inte så farligt jäkla dyrt egentligen. Är det nu, Jesper?
Nej, de blev väldigt dyra ett tag. Men nu tycker jag det är väl, har väl mycket med att elektronikkedjorna konkurrerar så pass mycket. Priserna är rätt så humana för spel. Ja, jag snackade lite om det i försnacket här. Jag köpte precis Gears of War på vägen hit idag. Och svider lite att sitta här och spela in en podcast som jag såklart älskar att göra. Men,
får visa spelet.
Ja, jag viftade. Det var någon i chatten här som ville spela det. Och så hade han inte det, men jag hade det. Eller han hade ingen Xbox. Men det här spelet kostar 399 spänn på releasedagen.
Och helt okej.
Okay. Ja, och jag kan tänka mig, vad jag minns så har spel kostat upp mot en 749-750 spänn vid release datum. Så att det tycker jag är ett fullt acceptabelt pris för ett spel. Och,
jag håller helt med. 399 på releasedagen och sen att de droppar någon hundring i månaden eller varannan månad. Jag köpte ju Bulletstorm för 199 spänn. Epic Edition, och det var ju släpptes ju i februari liksom. Så att jag tycker det är helt fair.
Mm.
Ja, så att precis som Filve skriver i chatten, över 550 spänn så att du bränns det i plånboken och köpa ett spel, för då det börjar handla om mycket pengar.
Mm.
Varför var det så billigt? Var det någon erbjudande du fick kom på eller?
Nej, release-dagen. Det var förhandsbokad för 499, men då skulle man få det billigare precis om den prissänktes innan släpp, och det hann han göra, så 399. Och jag vet att de har ju Call of Duty Black Ops var väl ett sånt spel som de alla kedjorna bråkar om. Det gick ju att få för en 333 kronor eller någonting på releasedagen. Det är galet. Men är
även Starcraft 2 hade samma vibbar också. Gick att få väldigt billigt på releasedagen.
Så där, ja.
Amen. Apropå spel, Jesper, och gratis spel.
Mm.
Så har du skrivit att du har en grej i försnacket här.
Just det!
Just det, ja.
Just nu, jag tänkte, det är någonting här. Det är något som kliar i hjärnan. det här kanske skulle... Det står ju faktiskt framför den här, Tommy, att det är ett försnacksgrej. Så den hör inte hemma. För att det är så att spelet Portal är ett gammalt favoritspel som går att få tag via Steam är gratis. Men bara idag. Och det är idag när vi spelar in. Så det här kommer inte hjälpa någon som lyssnar resten av veckan. Det är bara gratis ett par dagar. Och idag, inspelningsdagen 20 september är sista dagen. Så ja, hör ni det här i efterhand? Jag är ledsen. Inte mycket att göra.
Och ni som lyssnar live, skapa er Steam-konto och ladda ner Portal. 1,5 gig och är gratis idag. Sen undrar jag, är det gratis imorgon att spela? Har jag fått en licens av dem som kommer funka forever, ever, ever? Eller är det någon form av jobbig full version trial liksom i 2 veckor?
Nej, alltså plockar du det idag gratis så är det ditt spel gratis. Mm. Men jag tror att det kostar $10 om man köper det imorgon, så det är inte farligt. Och det är Portal 1.
Just det.
Jag säger också, Portal 2 finns ju, så att, men Portal 1 bör man ju spela innan man spelar Portal 2 i alla fall. Ett hemskt kul fysikspel.
Just det, och chatten säger att det funkar för Eva, säger Biomechanic. Så att, för Eva. Så det får vara dagens speltips, och det är verkligen uttryckligen dagens speltips, för att det funkar ju inte imorgon, det här.
Ja, alltså, verkligen inte.
$10, det är 70 kronor, det är det värt. Det är en riktigt dyr öl, kan vi säga, på krogen.
Eller två riktigt billiga.
Ja, precis. Man kan ju se lite hur man vill detta faktiskt.
Mm, det beror på hur törstig man är.
Och så kan vi ju rekommendera Steam, rent generellt. Det är,
Steam är en stående rekommendation alla dagar i veckan.
Ja. Gillart. Så, nästa, eller veckans poll ska vi ha också naturligtvis.
Precis,
och den är ju lite knuten då naturligtvis till ett ämne som vi kommer att diskutera i veckans avsnitt. Ämnet är angående Windows 8, naturligtvis efter bildkonferensen förra veckan. Så frågeställningen den här veckan till er, våra lyssnare, är Microsoft på rätt väg med Windows 8? Absolut och absolut inte är era alternativ. Någon frågade i chatten att hur ska man kunna ha en åsikt om det om man inte har använt det? Men det finns ju videos, det finns developer-beta som man kan ladda ner och allt möjligt. Och är man intresserad så har man en åsikt oftast när det gäller de här sakerna. Vad jag och Jeppe tycker får ni veta om bara några minuter. Men först ska Jesper prata om mitt företag.
Om ditt företag? Du menar då Google, förstår jag?
Just det.
Mm, det händer mycket på Google-fronten numera, och jag vet inte om det är en planerad läcka eller om det bara är någon som har pratat lite vid sidan om vad de egentligen får diskutera. Tech-gurun Robert Scoble, han fick nys om att Google sysslade med något lite intressant. Någonting som skulle konkurrera med den extremt populära appen Flipboard. Den som inte vet vad Flipboard är, så är det en app som låter dig följa sociala nätverk, RSS-flöden, nyheter och kompisar helt enkelt, bilder och det ena och det andra på ett väldigt, väldigt snyggt och nästan digitalt magasinsätt där du har möjlighet att bläddra hur du vill, kommentera i Facebook, allting. En väldigt, väldigt snygg app. Har man inte provat den så bör man definitivt göra det. Och utöver Flipboard så kanske man kan säga att Pulse är en Pulse Newsreader, en liknande variant. Men det verkar som att Google känner att det här är bra grejer, det här är inte alls så dumt. Och nu jobbar de då på en egen variant av det här, och den går under kodnamn Propeller. Och det har då grävts fram. Efter att Robert Scoble fick nys om det här så var det en tjej som heter Kara Swisher på All Things Digital som luskade fram lite. Google ska inte bara göra den här. De är ju väldigt mycket i och med Google Plus och sånt där inne på den sociala biten. De börjar väl sakta men säkert lära sig hur man ska göra. Och då är Propeller bara en av flera kommande produkter från Google som just är inriktade på att socialisera med dig och med dig och dina vänner och ja, alla. Det man gör när man sociala sådär. Propeller, vet inte om den kommer heta i slutändan, men den ska i alla fall släppas inom kort och den kommer att finnas för Android, iPod, iPhone och ja, det är väl dem då, antar jag. Mm-hmm. Tommy, känner du till någonting om det här?
Nej, inte mer än vad man kan läsa sig till på diverse teknikbloggar och sajter. Men jag är väl lite försiktigt optimistisk som alltid när det gäller Google. Jag kan väl tycka att Google Reader...
Försiktigt? Du, vänta nu här. Jag är varit... all in så fort det är Google.
Så fick jag... Nej. Utan, jo, det är jag, klart. Jag är positiv, kan vi säga då.
Positiv.
Fortfarande var lite försiktig. Över detta. Det som oroar mig lite, det är väl Googles oförmåga att designa saker. Google Plus är väl egentligen den enda produkt från Google som är angenäm för ögonen, kan jag väl tycka. Men man ser ju att Google Plus-designen börjar leta sig in i både Gmail och Google Docs.
Så och Calendar.
Calendar och även den tredje Photos har väl inte fått den updaten än. Det finns, de kan ju. Så kanske, för jag menar, Flipboard vinner mycket på att det är så snyggt och intuitivt och lätt att arbeta med. Så jag har inget tvivel på att Google har data och engineeringkraften att göra en bra app liksom, för att dra ner data och hitta vad som är relevant för mig. Men är det inte en skön upplevelse att läsa så tror jag inte jag kommer använda den. Och det är väl där jag är lite orolig då för den här produkten. Eller orolig fel ord. Det jag tror att det kan vara lite problem. Men positivt. Kan bli bra. Och Readern, jag vet inte. Den bara, jag försöker använda Google Reader men jag gillar inte det.
Där håller jag med. För du har ändå försökt sälja Google Reader på mig en och annan gång.
Och du har inte köpt det själv än, kan man säga. Så det...
Nej, jag har ett konto. Jag har försökt lägga till lite feed som jag ändå gillar att följa. Men jag gillar inte att läsa det via Google Reader. Eller ens med den fina appen Reader. Som jag tycker... Nej, de krånglar till det. Jag vill nästan ha det i Flipboard-formatet. På något sätt. Eller till och med pulp-formatet är också en annan variant av det här. Så att, vem vet, Propeller kanske bara är nästa version av Reader på något sätt. Där allting ska läggas upp snyggt och läsbart. Och visst, Google börjar ju ta sig utseendemässigt sätt och får väl hoppas att det genomsyrar all deras verksamhet och framtida produkter.
Mm. Jag hoppas på det, i alla fall. De är på rätt väg, kan jag tycka, med Google Plus tänket och layouten i alla fall. Sen säger de i chatten här att nu kostar Portal 1.
Kan det ha varit den kortaste gratis speltipset ever här kanske? Ja, det stod till 20 september. Det kanske är 21 september någon annanstans redan.
Ja, men precis. Det kanske så det funkar. Vi vet inte. Ni får skylla er själva och köpa det helt enkelt för $10. Det är det värt.
Och jag skyller på att du tog upp ett försnack in show här. Så har jag ryggen fri.
Ah, nu. Jag tolkar det som försnack före ämnena, tänkte jag.
Ja, just det. Nej, försnacket är det vi har 19.30, Tommy, innan 20.00. Ja, just det. Kanske skulle jag ha lagt det upp, längst upp, bortom allt.
Ger du mig 130 veckor till, så ska jag nog sätta detta.
Då sitter det, vet du.
Då sitter det. Ja, nej, men vi får se helt enkelt. Jag tror att du har mer rätt i det att Propeller är Google Reader 2.0. Snarare än en Flipboard competitor. Men vi får se. Google har överraskat innan med sina produkter. Så time will tell.
Yes. Take it away.
Take it away. Vi måste ju såklart prata lite om Windows 8. Microsoft hade ju sin bildkonferens under förra veckan. Den var faktiskt samtidigt som slashat under liveshowen då. Så precis innan vi gick live så fick vi se i alla fall 1,5 timme när... Simo, vad han nu heter, han som är produktansvarig hos Microsoft, presenterar Windows 8 på scen. Han pushade väldigt hårt på att det var prestandaförbättringar såklart, men han visade även deras nya Metro UI som ska både funka för desktopen och men i huvudsakligen då för tablets och med touch. Helt enkelt. Så vi alla och dagen eller två dagar efter så fick man även ladda ner utvecklarbetan av Windows 8 och installera helst då i en virtual machine. Men man kan installera den på sin huvuddator också. Det är förhållandevis dumt att göra det. Man kan om man vill. Och både jag och Jesper har installerat, vi har fingrat, vi har känt och vi har provat. Så det här ämnet tänkte jag i alla fall prata lite om vad vi tyckte och upplevde utifrån detta. Jag kan förklara för er, ni som inte har använt Windows 8 eller Metro UI som det kallas för, så är Metro UI egentligen en ny startmeny som är i fullskärm. Trycker du på startmenyn i Windows 8, det ser ut ungefär som Windows 7, själva desktopen, så får du en, ska man säga, iPad-liknande app-upplevelse där varje applikation i Windows är som en liten fyrkant. Så kan du swipa vänster och höger och se den applikationen, vilka som körs just nu. Om du startar en specifik Metro-app då i Windows 8 så öppnas den i fullskärm och du kan swipa ut från sidan och se vilka appar som är igång. Lite åt det som Lion fick med sin control-board, eller vad heter det, Jesper?
Mission control.
Ja. Mm. Att man ser liksom en iPad-vyn egentligen, vilka appar som är igång och sådär.
Aha, det är launchpaden.
Launchpaden heter det tydligen då. Ska inte prata så mycket mer om vad jag tycker än, utan jag ska släppa in Jesper snart här. Men en annan intressant grej som de berättar under Bild, och Bild är egentligen en utvecklarkonferens för då utvecklare, som namnet här leder till. Och det var att man nu hädanefter kan utveckla Windows 8-appar i JavaScript och HTML5, vilket var väldigt välkomnat då. Till exempel Grooveshark som exempel, som har en HTML5-app som i och för sig lite flash för att spela upp musiken, men de skulle ganska enkelt kunna paketera den som en Windows-applikation. Andra exempel är kanske Gualas HTML5-app som också är väldigt kompetent. Även Facebook har en jättebra HTML5-app faktiskt. Nog om det. Jesper, du har också lekt med Windows 8 naturligtvis. Vad är vibben?
Den första vibben var fullständig förvirrelse. Det är ett stort steg samtidigt. Ja, Metro, att hamna direkt i Metro från början är lite så här, nu då, vart tar jag vägen nu? Men allt eftersom man bläddrar sig runt så börjar man ändå få en liten vibb för hur det är tänkt att funka. Och jag gillar väl egentligen tanken. Jag tycker de är på rätt spår för att svara på veckans poll, så att säga. För det var så svårt att sätta i ord vad jag egentligen tyckte om det, men jag tyckte John Gruber på Daring Fireball gjorde det bra, att Windows försöker göra en OS 10, inte i det sättet att de försöker kopiera Apple på något sätt, utan det att grunden till tablets i framtiden ska använda samma Windows som datorerna. Och att den metrodelen är den som finns på tableten. Och den här, i Metro så har du de här tilesen. En av tilesen är själva vanliga datorn som på många sätt ser ut som Windows 7. Att du får hela metrobiten utav Windows 8 fast utan själva datorbiten bakom. Och det tror jag är helt rätt tänkt om det är så. Jag hoppas att de har gjort det.
Mm.
Sen kan jag väl tycka att det flyter snyggt. Det är snyggt. Jag kanske inte är så förtjust i den gröna färgen, men jag var inte så förtjust i XP:s blåa färg heller. Det är inte idag heller, men färgmässigt är det såna, det är en ren smaksak. Det ser bra ut, och jag kan väl tycka att vi hade ett litet ämne här om Explorer till exempel, när man väl är i själva Windows-läget, att de har ju lagt dit Ribbon, och jag gillar idén med Ribbon, och den funkar bra i vissa applikationer som Word och Excel och liknande. Men jag tycker att Metro är så fruktansvärt rent och enkelt att det är lite synd att någonstans där bakom så har de ändå tyckt att här är en bra idé att lägga in alla knappar. Så att det känns som det är inte riktigt samma folk som har jobbat på att någon sitter och gör allting rent på ena sidan och på andra sidan så är det extremt rörigt. Men på rätt spår.
Håller med dig helt till punkt och pricka. Vi får helt enkelt se vad det tar vägen med Windows 8. Det kommer bli jättemycket Windows 8-nyheter framöver i Slashat. Så tycker vi dashar vidare, Jesper.
Ja, vi har ju pratat lite om Kickstarter här i Slashat förut. Jag är lite förtjust i sidan. Det handlar om crowdfunding. Någon har en bra idé, startar ett projekt på Kickstarter, och sen kan du, om du är intresserad och tycker att deras pitch av vad de vill utveckla, vad de vill göra eller vad de har för smart idé, så kan du då pledgea, du kan lova en del av dina pengar mot att antingen bara för att hjälpa eller för att de erbjuder en produkt. Problemet är att just Kickstarter, som är en av dem i framkant här, de har lite problem, eller haft lite problem på sistone här med oseriositet. De får väldigt mycket förslag på, eller ja, man måste gå igenom en sorteringsprocess innan man får vara med i Kickstarter. Inte vem som helst får lägga upp ett projekt och hoppas få pengar. De sållar ut, jag tror 5% av alla submissions blir faktiska Kickstarter-projekt. Men det var någon där som försökte ta och blåsa lite folk, tror de i alla fall. Det är lite oklart exakt vad som har hänt. En amerikansk kille som heter Steven Washington hade ett projekt som man kallade TechSync Power System, som erbjöd en sorts mobilstyrd hemelektronik, tända ljus och slå av och på kaffekokare och lite sånt där. Och han fick då bli lovad pengar av ungefär 500 människor, totalt $27,000, rätt mycket pengar. Och många gånger mer än vad han hade bett om för att projektet då skulle sättas i sjön. Men han visade inga produkter, han visade inga prototyper, och de här som har lovat pengar då bad om att få se något sorts bevis och började tycka att det här luktar scam. Och han sa att nej, jag kan inte visa någonting för att det är en massa patentansökningar och sånt där som han vill inte avslöja sin hemlighet. Sådär. Kickstart var inte inblandade här någonstans. Och ingenting hände på projektet, och helt plötsligt så går den här Steven ut, säger att en familjemedlem har avlidit, jag måste kliva ner och jag sätter in en annan kille eller tjej, en Rachel någonting för mig. Den här personen sa att ja, den här Steven, han kommer dyka upp lite senare i en liten intervju med dem som har lovat mest pengar i projektet. Och därefter, kort därpå, så stängs kontot ner, projektet tas bort och ingen information finns att tillgå om hela projektet. Nu är det ju ingen fara, i och med att projektet inte fullgjordes så är det inga pengar som har dragits från några konton. Men hade den gått över dagen där själva projektet ska vara slutfört, så hade pengarna automatiskt dragits. Och då har det varit lite risigt om det är en scam. Och Kickstarter, de har inte gett någon information om vad som har hänt heller, mer än att de har sagt att vi gör allt vi kan för att låta bli att det här ska hända. Det är synd, men är man intresserad av den här sortens crowdsourcing så ska man definitivt vara lite kritisk till vad det är. Låter det för bra för att vara sant, så kanske man ska ta det lite försiktigt. Och varför inte googla lite på personen, se om han har några sidor någonstans där det, han omnämns. För som idé tycker jag crowdfunding är en ganska så briljant idé. Intressant?
Jo, definitivt. Men det viktigaste är väl egentligen, som du själv nämnde där, det var att, ju, att inga pengar drogs ju, som tur var. Och kanske borde Kickstarter ha någon form av inbyggd funktion där alla backers måste godkänna innan pengarna dras. Å andra sidan skulle ju många kunna backa som dras ur.
Ja, du kan dra ur när som helst.
Ja, förvisso.
Ja, men Kickstarters tjänst ligger ju att de sorterar igenom allting, kollar hur seriöst det känns och så, innan projektet drar igång. Men visst, man kan ju aldrig ha 100% hit rate på vilka som är seriösa. Jag får bara hoppas att de inte... För att Kickstarter ska funka så måste det ändå finnas ett visst förtroende för att det som finns på sidan faktiskt blir av när de väl får pengar. Och det ligger ju i Kickstarters intresse att det blir så. Så jag hoppas de inte gör en sån Airbnb som vi nog pratade om för några veckor sedan. När någon, de här lägenhetsbytartjänsterna, när de fick hela sin lägenhet trashad och alla möbler stulna. Och Airbnb sa bara att nej, och de polisanmälde hon eller vad det var. Det var en jättesörja. Men, är man intresserad av nya roliga prylar? Jag vet att Jonasson i chatten här har köpt ett kamerafäste. Jag ligger och har en liten kamera, sån dolly som vi har kickstartat. Och så har den här TikTok, eller Lunatic som du tyckte var fräck. iPod Nano armbandsuret. Snygg, jag tror det är en av de mest framgångsrika Kickstarter-grejerna. Han fick gott om stålar. Någon miljon dollar eller någonting drog han in. Han skulle ha 50 000 eller något. Inte illa. Herregud.
Men man ska också nämna det att man får ju, alltså man kan ju antingen backa genom att inte få några pengar eller få någonting för det alls, typ en dollar eller två. Men sen kan du också backa ett projekt genom att köpa produkten.
Ja, som det här finns olika tiers liksom. $5, good job, keep up the good work. Och så kan du ända upp till, ja, de har olika nivåer. Du kan ju säkert, finns sådana som betala $3,000 så får du en artists skiva, hon kommer och sjunger på ditt bröllop på den sortens nivå. Så att massa olika nivåer så att säga.
Yes, sir. Så rekommendation på Kickstarter, en kul sätt att hänga på rent generellt och kolla.
Ja, det är kul att se vad folk har för roliga idéer.
En annan kul sajt. Eller produkt egentligen. Det blir lite mycket Google här i början i alla fall, som det alltid blir. Men det har varit en stor vecka för Google i alla fall. De släppte alltså idag den 20 september 2011 sin Google Wallet i USA. Det var till och med igår den 19 de släppte den. Google Wallet är egentligen, eller Google-plånboken då på svenska, är egentligen en NFC-plånbok för Android-mobiler just nu i alla fall. NFC är ju Near Field Communication. Tänk en RFID läsare, att du sätter mobilen mot en liten enhet och så blubblub, så har du betalt en grej eller en produkt eller vad du nu köper. Just nu fungerar bara Google Wallet med City Mastercards, Visa och Googles förbetalda med prepaid-korten helt enkelt. Men Discovery och American Express är på G enligt Google själva. Jag har googlat fram och kollat på lite videos då hur den här produkten funkar. Och det är helt enkelt så att man lägger in sitt Visa-kortnummer i telefonen. Och när du gör en transaktion med Google Wallet så drar den då pengarna från Mastercardet eller från Visa-kortet helt enkelt. Din kod eller din kortnummer skyddas av en 4-siffrig PIN-kod som du har på mobilen. Det är också samma kod som du måste slå in varje gång du köper någonting. Jag ska säga här. Kontouppgifterna är enligt Google lagrade på ett sätt som inte går att komma åt även om din telefon skulle hackas. Det är väl någon form av envägskrypt. Tering borde det vara, ja. Att de jämför hashen någonstans på serversidan kan jag tänka mig. Så även om du tappar bort din mobil så kan ingen komma åt dina kort. Och NFC-koden, eller NFC-sändaren är alltid avstängd i din mobil tills du har matat in din PIN-kod. Så att du kan inte gå förbi en butik bara och råka köpa någonting, utan det är ganska, ja, de som har testat det praktiskt säger att man sparar inte speciellt mycket tid genom att använda Googles plånbokslösning då för mobilen. Men de gillar det, de som gillar det i alla fall, just för att det är bekvämare i alla fall för att ta upp mobilen istället för att leta efter Visa-kort eller om du har glömt kortet hemma och i det långa loppet med erbjudanden och sånt, så kan det bli väldigt intressant i alla fall. Än så länge så är det bara väldigt få butiker i USA som stödjer detta, huvudsakligen runt San Francisco naturligtvis, IT-mecka där borta. Och om det kommer till Sverige överhuvudtaget vet vi inte idag, men jag skulle kanske inte hålla andan tills det kommer, för det kommer ta ett tag. Betala med din mobiltelefon på H&M när du köper boxershorts. Är det någonting du vill göra?
Ja, jag är redo. Men ja, allra mest för matbutiker. Det är där jag vill kunna zappa mobilen. Och att det tas på kort och inte på mobilräkningen. Då är jag en happy chap, lucky duck.
Lucky duck. Känns det rätt lösning från Google om man tänker på att du, liksom, att du egentligen kopierar ditt visakort in i telefonen? Det är det du gör till syvende och sist.
Absolut. Jag tänkte på häromdagen när jag höll på att städa i plånboken. Här har jag 7 kort som ser likadana ut med magnetremsor som rymmer alla de här 7 korten. Varför kan jag inte bara hålla på ett kort och sen kanske ha allt i mobilen? Var det inte du som provade någon tjänst för en herrans massa år sedan? Något företag försökte göra ett kort där du lägger alla dina kort på. Som aldrig riktigt tog farten.
Nej, det där var väl något... Det var när vi bodde nära Redbergsplatsen, va? Ja, men det där var väl ett bonuskort i Göteborg, vill jag minnas. Att du hade ett bonuskort för alla butiker, men det var inga butiker som var sugna på att göra det.
Så kan det ha varit. Men att lägga alla kort på ett kort, det hade jag tyckt varit guld.
Det är faktiskt, jag har haft den idén i många år. Att man jag gjorde något projekt där vi jobbade med magnetremser. Och då insåg jag att en magnetremse kan innehålla flera kort egentligen. Och som läsaren läser av. Så då började jag researcha lite. Om man skulle kunna säga att man har ett H&M-bonuskort och ett ICA-bonuskort, att man kopierar dem och lägger på ett kort liksom. Och så det gick tekniskt, det var inte speciellt svårt att göra heller. Så gjorde jag lite research, kom längre i det här projektet än många andra, där jag frågade några butiker och de sa det att de är inte intresserade av att ha en sån lösning, för att de vill att du ska ha deras kort i plånboken. Så när du öppnar plånboken så ska du se Ikeas logga. Och bli inspirerad och tänka att Ikea, ja, jag kanske bäst att gå dit och köpa de grejerna jag behöver. Så att butikerna var inte ombord helt enkelt på den idén.
Fast de kan ju inte hindra dig.
Nej. Får man kopiera kort hur som helst?
Får du kan.
Ja, sant. Du kan piratkopiera film också. Mm. Men, eller du får ju göra en kopia för lokalt bruk, va?
Kanske inte på ditt visakort eller?
Nej, men jag tänkte på film just där.
Kopiera visakortet för bruk på lokal.
Men i alla fall, Google Wallet. Intressant idé. Tyvärr så bor vi på fel sida av världen för att få prova det. Men både jag och Jesper är i alla fall positiva.
Absolut. Mm. På tal om mobiler. Mm. Det finns ju en funktion på mobiler jag alltid är lite anti, och det är ju sms-andet. För jag tycker att det är en dyr form av kommunikation, speciellt med mobila databarnabonnemang och så. Nu har det poppat upp lite härlig amerikansk statistik runt smsande. Och du vet att jag går igång på statistik.
Just det.
Så varför inte riva av lite siffror? Och det här gäller USA då. Jag vet inte, i vår värld så känns det som de lever lite efter oss it-biten. Så vi kan väl säga att det här är svenska siffror och så har de dragit av lite. Det här är jättevetenskapligt. Mm. I USA har 83% av all befolkning en mobiltelefon. Utav de här så är det 73% som smsar. 31% utav alla dessa människor föredrar ett sms för ett samtal, medan 53% föredrar ett samtal för sms. 50% av de som smsar mer än 50 gånger om dagen föredrar sms för samtal. Kanske inte helt... helt otippat. Sen kommer vi till den intressanta statistiken, Tommy. Har vi inte har du läst mina show notes nu?
Nej, jag har inte läst i detalj.
Ja, håll det borta då.
Ja.
Amerikanska 18-24-åringar. Hur många sms tror du de skickar i snitt på ett dygn?
18-åringar sa du, va?
18-24-åringar i snitt.
Ja, man har kanske, säg att man har 10 nära kompisar i den åldern. Och man skickar 3 sms per dag. Så 30 sms.
Mm, 109,5 sms per dygn.
Vad håller de ungdomarna på med?
Jag vet inte. Och nu börjar man förstå de här få 5000 eller 3000 sms gratis per månad. Att det finns faktiskt folk som utnyttjar de här. 109,5 sms i månaden. Eller per dygn blir
i snitt.
I snitt också. Det är fantastiskt. Damn. Det är 3500 eller 3,2000 mess i månaden. SMS, Tommy.
Men häng kvar lite nu, Jesper. 109 sms om dagen.
Om dagen.
Inte den här. Oj. Jag är lite nyfiken.
Kringla eller Windows R, kalk. Nu är det Tommy igång
här. Det blir inte så många med per
max
minut.
Max, så slår jag bara 2 stycken snabba på kontroll här. Så slår jag in siffrorna, så är det gjort.
Ja, nej, det vart inte så många per minut ändå faktiskt, trots allt. Man sover i 8 timmar om dygnet. Nej, skitsamma, vi behöver inte räkna ut det där.
Tommy.
Ja, men det blir ett och annat sms per dag helt enkelt. Det är 109.
Kan det också vara så att 165 tecken, man skriver långa sms, inte så många mobiler som längre visar hur många tecken man har kvar och sådär, att du kanske drar flera sms i ett sms, vem vet.
Ja, craziness.
Christmas är det. Och frågan då, SMS, det är inte din grej i en sån utsträckning, men känns inte så hippt.
Jag har ju själv försökt starta flertalet projekt. Jag ska på något sätt ta bort SMS från min mobiltelefon. Använda e-mail istället, eller de olika messingtjänsterna eller meddelandetjänsterna som finns.
SMS. Det tycker jag är lite roligt med tanke på att om jag tittar på min mobil här och kollar min SMS-inkorg, så är det du som är övervägande SMS-are, men jag har din festmö på en av de fri surf data tjänsterna.
Ja. Det
säger du nu då?
Det är en bra fråga. Jag tror det är ert travmissbruk som kräver en sån typ av lösning. Annars blir det ekonomiskt ohållbart för er två att hålla kontakten.
Det har du helt rätt i.
men jag är med dig. SMS och jag har aldrig egentligen gått hand i hand. Å andra sidan, jag gillar inte att ringa på telefonen heller. Så att, klurigt är det.
Ja, inte jag heller.
Nej. Jag vet inte vad det är. Något är det. Men jag är imponerad i alla fall. Många sms. Och hur många sms skickar du själv per dag? Är det 100 sms per dag? Jag spelar?
Om jag ska snitta mina sms är det nog ett om dagen.
Ja, men ungefär 7 i veckan. Där någonstans ligger jag.
Ja, just det.
Ja, nej, men ungefär. Säg 10 i veckan då. Ska jag skicka 2.
Kan meddela att en vuxen människa i USA ringer i snitt 12 samtal per dag. Så har vi fått lite ringstatistik också.
Men det kan ju inte stämma. Alltså, grejen är så här, finns det
säljarna drar ju upp den här statistiken ordentligt.
Men alltså, någonstans måste det inte vara så att det är en äldre generation. Jag menar, mina föräldrar och min fästmös föräldrar och säkert dina föräldrar pratar i telefonen herrans massa. Det bästa de vet är att komma hem efter jobbet och ringa upp någon kompis och berätta vad de gjorde på jobbet. Och jag menar, jag har inte det behovet, för alla mina vänner har jag redan pratat med under arbetstid i princip via IM eller på luncher och sånt där liksom, eller via alla möjliga andra nätverk eller Facebook, eller man får liksom lite information overload, känns som. Jag har ingen poäng att ringa någon egentligen.
Och det får väl nästan sammanfatta vårt ämne om hur mycket det rings och smsas i USA. Mycket mer än i Europa då, eventuellt.
Ja, eller i alla fall här.
Vi är lite högre utvecklade, menar du? Vi har släppt det. Vi är yngre kanske än amerikanerna.
Vi är yngre än amerikanerna. Mm. Det är vi. Ja, vi ligger nog i och för sig längre fram teknologiskt. Det är jag nästan övertygad om än USA.
Amen.
Amen. Nu är vi tillbaka till veckans Facebook-ämne egentligen. Det är nämligen som så att ännu en raden av nylanserade funktioner från Facebook är den så kallade subscriptions-funktionen som har ramlat ur Facebook. Facebook har, sedan Google Plus släpptes, har det hänt väldigt mycket på Facebook-fronten. Vad är då subscriptions? Ja, jag vet inte. Jag har försökt förstå. Men det kan väl liknas vid Twitters follow-knapp. Det ger alltså en användare möjligheten att följa Facebook-användare även om man inte har en aktiv vänskapsrelation. Facebook funkar ju som så, eller funkade som så, att för att jag ska få se vad Jeppe skriver på Facebook så måste först jag fråga Jesper, kan vi bli vänner? Och han måste säga ja, Tommy, vi blir vänner. Och då har vi en relation med varandra på Facebook. Och allt jag skrev, hej, jag har matat min katt, så ser Jeppe det, att jag har matat min katt och allting är frid och fröjd. Nu har Facebook valt att släppa en funktion som heter subscriptions, som gör att om vi fortsätter med mig och Jesper exempel, så kan vi ta Jonasson som en tredje person. Jonasson har inte Facebook. Vänta, då funkar ju inte det exemplet där. Jonasson har Facebook, säger vi för exemplets skull. Och han vill följa vad Jesper säger, men han vill inte ha en vänskapsrelation med Jesper. Då kan han trycka på subscribe på Jesper. Så det här är lite rörigt. Så allt som Jeppe väljer är publikt på Facebook ser Jonasson och jag, men det som Jeppe skriver bara för vänner ser bara jag. Förstår du, Jesper?
Det här låter bekant, Tommy.
Ja, det gör väl lite det, va?
Väldigt bekant. Mm.
Det är Google Plus i ett nötskal. Hoppas ni ursäktar, min nosia är väldigt förkyld nämligen. Så att det kommer komma lite sådana där ploppar.
Jag ursäktar dig och våra lyssnares vägar.
Tack så mycket. Och det märks onekligen. Eller jag ska gå in med mina åsikter och sånt om en liten stund om detta. Jag ska först fråga dig, Jesper, här. Förstår du den här funktionen riktigt? Eller snarare frågan, är det här en funktion som Facebook borde ha?
Ja, om den påminner om andra tjänster de försöker konkurrera med, så absolut. Men någonting jag lär använda? Nej, knappast. Jag använder inte Google Plus, alltså dito heller. Så.
Men alltså, inte ens för Jeppe är ju musiker och har alltså Airbase. Skulle inte det vara en intressant lösning för Airbase-kontot kanske?
Ja.
Ja, å andra sidan, för att göra det ännu rörigare, men du har väl en page om Airbase?
Ja, page, group, feed, allt, jag vet inte, fansite, de byter ju hela tiden, jag vet inte vad jag har längre. Det är lite rörigt där, men jag har i alla fall separerat mina konton, så jag har Musikjeppe på ett konto och Jeppe på ett konto.
Ja, och det är lite där som det blir rörigt, för att alltså, jag förstår inte riktigt hur jag ska använda Facebook. Och det är jättedumt egentligen, för att jag är en förhållandevis avancerad användare liksom. Och jag borde förstå ganska omgående. Men det känns som att man får läsa två böcker på Facebook för att förstå egentligen hur alla deras funktioner flätas ihop. Och även också deras halvutrullning av grupper som man kan göra, som gör sig själv på något sätt. Jag är inte ombord, och då blir jag lite orolig egentligen för Facebooks huvudmålgrupp, som förmodligen inte är jag som är tekniskt bevandrad, utan folk som förmodligen skiter blankt i en follow-knapp. Så jag får inte ihop den här funktionen alls i min lilla hjärna. Men det är ett svar på Google Plus och Twitter. Och jag vet inte, Jesper.
Nej, det är inte jag heller. Men visst, någon använder säkert det här. Så vi kan ju inte vara rätt målgrupp för allt.
Nej, så är det. Men kanske lite oroväckande utveckling hos Facebook. Och de berättar ju även att under F8, ursäkta min hals är lite rörig här, att under deras utvecklarkonferens F8, som går av stapeln den 26, tror jag, så ska de presentera någonting som är revolutionerande för Facebooks plattform. Man misstänker att det är en musiktjänst ihop med RDO, Spotify och lite andra tjänster. Vi får se vart det tar vägen. Nu måste jag dricka vatten, Jesper, så du får säga precis vad du vill.
Då ska jag prata lite om AMD. De har ju slåtts lite med Intel på sistone och förlorat den kampen. Men nu har AMD fått en liten fjäder i hatten, för de har plockat ett världsrekord, ett Guinness-världsrekord till och med, i högst klockfrekvens uppnått. I ett laboratorium och stora mängder flytande helium så har de skrämt upp sin 8-kärniga AMD FX Bulldozer-processor till smått fantastiska 8,429 GHz, Tommy.
Mm-hmm.
Ordentliga siffror, och de ger då spö till den tidigare ledaren, som var en Intel Celeron, enkärnig sådan, på 8,309 GHz. Muskelspänneri på hög nivå för AMDs del. Det går inte alltid så bra för dem, och det är kul att de ändå kan spänna lite, att om vi i ett laboratorium kan vi åtminstone vara snabbast. Så klockfrekvens, är det någonting du ens reflekterar så mycket över idag, Tommy?
Nej, det gör jag väl egentligen inte. Men jag funderar på så här, alltså, det här rekordet, är det sån här typ kylarfanatiker som låter att den håller liksom i 30 sekunder för att det är så länge den måste hålla klockfrekvensen? Eller detta är en processor som kommer att släppas till slutkund liksom, anytime soon?
Nej, det släpps inte. Sånt här görs med stora mängder flytande, extremt kalla vätskor och under kontrollerade former. Det handlar inte om sekunder, de måste vara stabila under en viss tid och visa upp en snitthastighet, men det är endast för extremtestande, det är inte för hemmabruk så att säga.
Men för de här bulldozer-CPU-erna kommer ju släppas under hösten, så det är väl kanske bara ett marknadsföringsgrej varför de skrämde upp den här rackaren i det. De frekvenserna kanske.
Jo, nej, det är det jag är helt säker på. AMD behöver lite publicitet, och här sitter vi och pratar om dem. Men en klockfrekvens är ingenting som avgör vad du köper i burkväg idag.
Nej, verkligen inte. Sen så skulle jag väl kanske, om jag hade två identiska processorer, eller identiska kan de inte vara, men om det båda är två quad-core-processorer och den ena har lite högre klockfrekvens och den andra lite lägre, så skulle jag nog gå på den som har lite högre, för att det måste ju vara bättre på något sätt.
Det ligger lite rotat så i bakhuvudet.
Ja, sen vet jag inte. För jag gjorde det missen när jag köpte en processor, en quad-core, att den inte hade VTX-stöd, alltså Virtual Technology-stöd. Medan den som jag fick av dig hade det. Så då bytte jag till en slöare CPU, eller klockfrekvens, för att få virtualiseringen på processorn. Så att, nej, verkligen inte. Jag skiter blankt i klockfrekvens. Bryr du dig om det, Jesper?
Nej, inte längre. Ju nyare desto snabbare brukar jag bara tänka.
Ja.
Min i7 1,7 GHz processor fullständigt tokspöar en Core 2 Duo av senare snitt på 2,53 GHz till exempel. Så frekvensen lägger jag inte mycket vikt vid då.
Inte jag. Inte jag heller. Däremot så lägger jag förhållandevis mycket vikt vid Google Plus, som tappar enligt 89N, ett företag. Det här är också en svårförklarad nyhet, men vad det handlar om är att företaget 89N har byggt ett verktyg som heter Manage Flitter. Det kan vara ett svårt ord att säga på svenska, men F-L-I-T-T-E-R. Inte någonting annat. Och vad det här Manage Flitter gör, det är att man lägger in sitt Twitter-konto och så automatpostar den då från det kontot till från Google Plus-kontot till Twitter-kontot. Och genom den här tekniken då så har de som har den här produkten kunnat räkna ut hur många posts per dag skrivs det på Google Plus. Och då ska också komma ihåg att det bara är publika posts. Så de har datamagnat i sin egen data och kommit fram till att Google Plus-postandet har minskat från 0,68 posts per dag mellan den 19 juli 2011 och den 19 augusti 2011 till 0,4 publika posts per dag mellan 19 augusti 2011 och 14 september 2011. Det innebär alltså att om man skulle göra en liten kurva för det så går alltså det publika postandet per dag neråt på Google Plus. Sen finns det inga andra officiella uppgifter på att det skulle vara en nedåtgående trend med Google Plus. Men det passar ju på kanske att fråga dig, Jesper, för du skriver på Google Plus till och från. Använder du det mer sällan nu än vad du gjorde förut?
Mer sällan nu än förut, definitivt. Man börjar ju så positivt med nya grejer, det gör man. Men det avtar.
Mm.
Och Larry Page har inte postat på Google Plus på en månad. Så att, det säger ju en del.
Helt sant faktiskt. Och det var också en av de grejerna som nämns i den storyn jag citerar här egentligen. Var just det att varför hör inte han av sig? Bara för sakens skull, hon nämnde även Sergey Brin. Som inte hade skrivit sedan den 29 augusti på sajten. Han skrev ett meddelande idag.
Ja, såklart. Han har ju läst nyheterna nu. Så.
Ja. Nej, men alltså, vi har pratat mycket om Google Plus innan i den här showen. Och jag tycker att jag håller ett visst momentum i mitt intresse. Men det har att göra med att det blir lite tekniknördarnas Facebook på något vänster. Eller sociala nätverk. Egentligen allt som skrivs om på Google Plus har någonting att göra med teknik egentligen. Eller mitt intressesfär. Till exempel Magnus Jonasson som jag nämnde precis här. Han nämnde att Google har bytt namn på Huddle till Messenger. Till exempel. Intressant för mig som gillar teknik. Kan vi gå längre ner till Johan Larsson. Visar en intressant webbapp för hur folk immigrerar och emigrerar i världen. Jag menar, det känns som att folk medvetet tar en mer techvinkel på Google Plus och det passar mig ypperligt. Därför hänger jag där snarare än kanske på Facebook. Men för din del, Lepe, så är det ytterligare ett socialt nätverk att ta hand om. Och det är du inte intresserad av.
Jo då, nej, men jag är alltid där inne och kikar några gånger om dagen. Men inte i samma utsträckning som... jag diskuterar nog teknik och den sortens saker snarare på Twitter i så fall.
Mm.
Och blogga lite om det i så fall. Inte så mycket där faktiskt. Ett ställe till att hålla koll på.
Men det svåra för mig egentligen med Twitter är att det är så extremt svårt att hålla en diskussion på Twitter. Så fort någonting blir intressant och man hittar två med kanske olika åsikter eller sånt där, så dör konversationen på Twitter för att det går inte att formulera sig vettigt på 140 tecken, speciellt inte om man debatterar om någonting. Men det är inte Twitters funktion heller, och det förstår jag. Jag tycker bara det är synd att man liksom inte kan ha threaded comments eller motsvarande på Twitter. Det hade underlättat min vardag. Men skit i min vardag. Hur är din vardag, Epe?
Oh, där var jag borta på en helt annan flick. Ska vi gå vidare med det då?
Ja, jag tycker det.
Ska vi se. Oj, vill se. Sony, Tommy.
Mm, just det. Och PlayStation 3, misstänker jag.
Just det. Sony står ju bakom stora succéer som till exempel Rootkit-fiaskot och den gamla one-hit-wonder PlayStation Network-läckan. När alla konton läckte ut lite fint. Nu så är det dags snart att uppdatera PS3s programvara. Och för att slippa stämningar i fortsättningen så har de gjort vad jag i mina show notes har valt att kalla ett dick-move. I den här uppdateringen som är obligatorisk för att fortsätta vara delaktig i det hela så tvingas man godkänna ett nytt avtal. I det här avtalet så frånsäger man sig rätten att stämma Sony som grupp, eller som i USA kallas class action lawsuit. Vill man stämma Sony så måste man göra det som en person. Man får alltså inte gå ihop med andra. Och om man vill gå ihop flera stycken och stämma Sony, så måste man efter att ha godkänt det här få Sonys eget godkännande för att få stämma Sony. Om du inte godkänns så stängs du ute från ditt konto och du får pengarna tillbaka för det som är investerat. Du kan faktiskt opta ut, jag vet inte vad det är svenska, du kan välja att avstå från det här. Men då måste du bläddra dig ner i Terms of Service och hitta en adress där du ska skicka ett skrivet brev. Ett certifierat brev och säga att nej, jag vill inte vara med här. Sony vet inte ens själva om det är lagligt att göra så här, så att de har till och med en klausul i det här kontraktet som säger att om det här som vi har skrivit inte är lagligt så kan du bortse från det, men resten gäller. Sony kan det här med public relations, du.
Det här, om det är någonting de kan så är det just detta. Detta är fruktansvärt. Det är som att i en diktatur så att vi ska ha fria val, men det är förbjudet att rösta på andra partier än mitt.
Det är lite som det här 99,7% valdeltagandet i, vad var det, Nordkorea?
Ja, men verkligen. Alltså, Kim Jong-il-grejen där. Alltså, jag tycker det är, alltså, om Sony själva inte är helt säker på om man får lov att göra så här, så får man nog inte lov att göra så här. För att man kan ju inte i ett avtal frånsäga sig rätten att göra en class action lawsuit eller en gruppanmälan, liksom, eller stämning.
Det är jättelätt. Det är bara att klicka på godkänn så har du gjort det.
Som Antbro säger i chatten, det lutar rootkit all over. Mm. Alltså, Sony har ingen bra historik generellt med sina grejer de gör.
Nej, det har de verkligen inte.
Stackarna, eller stackarna, jag ska inte säga det. Det är förmodligen väl medvetna val som de gör. Men ja, nej, jag vet inte. Eller jag vet absolut vad jag tycker. Det här är skitdåligt, Sony. Skärpning och pisk på rumpen ska han ha. Mm. Vet du vad? Jag kommer inte köpa en PST på grund av detta, kan jag säga.
Oj. Hårda ord.
Jag tänkte köpa en faktiskt.
Men nu får det vara.
Nej, av två anledningar. Eftersom du inte frågar. För att jag tycker det är kul att spela online. Men jag tycker det är för jävla snikigt av Microsoft att få kräva att jag ska betala 500 spänn per år för att få spela online. Och så Blu-ray skulle vara gött att ha i alla fall. För de få gånger man vill se på en Blu-ray-film. Så att jag hade faktiskt tänkt att köpa en PS3. Men jag hoppar över det. Just på grund av detta. Så sparar jag mig en 2000 spänn också.
Ja, Blu-ray är ute ändå.
Ja, för Fabian. Mm. Så Fabian. Nu de nämner här PlayStation 4 och Xbox, jag vet inte, 1080 eller vad man kallar den för. Tror du att det kommer någon ny PS-konsol, får vi säga då, inom ett år?
Nej, jag tror det dröjer minst två till.
Det tror inte jag heller. Två år är nog lagom. För att, alltså, tittar man på till exempel Bulletstorm eller Gears of War 3 eller vad de lyckas klämma ur en 360 för Battlefield 3 och Modern Warfare 3, så finns det kräm kvar i den maskinen.
Ja, absolut.
Så är det. Tatooine, eller Tatooine blir det ju.
Tatooine. Oj, nu får vi arga Star Wars-fans på oss.
Ja, vi ber om ursäkt.
Vi skulle ha pluggat lite sån talövningar innan showen här.
Vet du vad? Jag lyssnar på vad de säger. Nej, jag kan inte klicka på den. Jag tror man kunde trycka på den på Wikipedia. Tatooine i alla fall. Det är planeten där Luke Skywalker är uppvuxen, vill jag förstå det som. Och du vet att det finns säkert diehard Star Wars-fans här som lyssnar på oss. Ni får gärna mejla in och skälla på oss ifall det skulle vara eventuella uttryckningsfel här. Men,
i alla fall... den mailboxen kommer bli full. Kan jag här. Bara. Det känns som att man måste prata väldigt varsamt om allt som har med Star Wars att göra.
Vi älskar Star Wars på Slashat.
Eller Stjärnornas krig som det heter i Sverige faktiskt.
Ja, men det säger man. Det finns väl ingen Star Wars-fan i Sverige som säger Stjärnornas krig?
Ja, nej.
Nej, det kan... Alltså, har du sett filmen Stjärnornas krig nyligen?
Ja, det hette eller? Så när jag var liten i alla fall. Ja, jag är gammal.
Ja, nej.
Nej.
Om det finns en officiell Star Wars-klubb i Sverige, så lovar jag att den heter Star Wars-klubben och inte Stjärnornas krig-klubben.
Sant, men Star Wars-klubben är skapad av kids som inte kände till Stjärnornas krig-klubben, där man skrev brev och skickade med frimärken. Du, fanns det en nyhet i det här någonstans?
Nej. Jo, det gjorde det. Naturligtvis. Det är nämligen så att NASA har hittat den här planeten Tatooine.
Åh, fan.
Ja, så är det. Luke Skywalker är i alla fall uppvuxen på den här planeten. Och det finns en väldigt så här berättande scen när han ställer sig och tittar ut över vidderna. Och där i horisonten ser man två solar, va? Det funkar ju inte. Alla förstår ju att det bara finns en sol runt en planet. Men NASA har hittat planeten Kepler 16b som är ungefär i samma storlek som Saturnus. Det vill säga kick-ass stor. Och den här planeten då, Kepler 16b, har två solar. Tydligen så kan man tänka att fy fan vad gött, vad varmt och gött. Lite som Rivieran i rymden. Ja, nej. Det är minus 500 grader på dagen. Så att det är jävla kallt.
Oh, vintertäcke där, du.
Sen var det ett jävla också, eller nu svär jag mycket här, men så var det någonting med att den massa solförmörkelse hela tiden, så att det är totalt obeboelig. Så där borde inte Luke Skywalker Camilla, utan men en planet som liknar Skywalkers planet finns där. Och sen en liten parentes till. När NASA hade presskonferensen och visade det här, så hade de med en expert från Lucas Industrial Light and Magic där. Vad gjorde han där?
Ja, kan jag fråga sig då?
Ja.
Mycket suspekt.
Ja, men i alla fall. NASA discovers Tatooine. Eller Tatooine. Tatoo. Luke Skywalker sen planet.
Mm. Vi ska sätta uttalet på det där till nästa veckas show, tror jag.
Och nu säger också Gickelsen, som ändå är någon form av rymdforskare här i chatten, att minus 500 grader Celsius går inte. Kanske var Fahrenheit, i och med att det är en amerikansk nyhet som misstänker att det är Fahrenheit. För tydligen så är den absoluta nollpunkten är minus 273 grader i Celsius.
Utan att ha ett stort fint plakat på väggen så säger jag att jag kan någonting. Men jag utgår från att allting som är begränsning på jorden, det finns inga begränsningar för det. Nej. Ute i rymden.
It's out there. Det är rymden, va?
Japp, precis.
Du... Men ja. det var minus 150 Fahrenheit. Och så är det minus 100 Fahrenheit en varm dag. Så det var inte så jävla kallt. Eller det är ju iskallt. Men...
Det är rätt kyligt ändå. It's doable, men det är inte som man kan stå och spänna sig och titta upp mot solarna i väntan på att rymdskeppet ska plocka upp en. Speciellt inte med hans kortarmade Porsche. Nej. Eller vad han har på sig.
Tunika är det nästan han har på sig.
Tunika. Mm.
Frågor på det?
Nej, inga.
Nej, kör vi.
Då drar vi vidare. Du, det finns ju en stor syntguru.
Som är kärnare.
Precis. Få kanske känner till att han säljer både iPhone och iPad-dockor utav varierande storlek och modell.
Och kön,
absolut.
Dockor, kön. Ja, jo, nej, men annars,
dockar och dockor. Mm, ja, ja. Nej, men jag är med. Två produkter har han i sin portfolio. En som heter Aero System och en som heter AeroPad. Och de här går att få tag på för priser mellan 400 och 800 euro. Men nu är det dags, Tommy, för hans stora PS. Aero Dream One. En iPad-docka, Tommy.
Oj.
Vill du ha lite spesa på den?
Det tycker jag. Jag förstår ingenting av detta ämnet, men jag bara hänger med.
Mm. Det är en femkanals förstärkare på 10 000 watt.
Okej.
Okay. I den här sitter det en sub på 4 000 watt, två stycken mellanregister på 1600 watt och två stycken diskanter på 1400 watt. Om du inte har någon koll på någonting om det här, feta jävla grejer, kan man säga.
Så stor är de.
På tal om fet, 3,4 meter hög är den. Och iPaden sätts längst upp. Stege är inbyggt i iPad-högtalaren.
Det här är det bästa jag varit med om.
Mm, fantastiskt. Ska se om jag kan få fram en bild där till chatten sen också, om de inte redan har fått tag på en. Två biljetter till en Sean Michel Jarre-konsert ingår. Och så var det där med priset då. 399 000 euro.
Just det.
Och den tar 6 månader att bygga.
Om man, det var jävligt snygg.
Ja, den där trappan som ingår är fin. Mm. Vi får nästan lägga med en bildlänk i show notesen om man inte har lyckats googla fram Aero System. Förlåt, Aero Dream One. En ordentlig pryttel.
Man undrar ju bara, vem är målgruppen liksom? Kanske typ U2 eller något sånt där att ha på scen. För den låter väl ganska högt och bra. Det är väl egentligen studioljud eller? Nej, eller arenaljud blir det väl?
Jag vet inte. Det är svårt att säga. Hur bra grej det än är, så kan jag tänka mig att ljudkretsen i en iPad motsvarar hur dyra prylarna i den här kan leverera, om det nu är så. Å andra sidan, den är rund och cylindrisk, så att hur många högtalare den har så får du ett stereoproblem av rang. Men det kanske inte spelar någon roll när väggarna faller omkring dig. De visade den här på mässan som var nyss, och nu kan jag eventuellt göra bort med det. Var det IFA-mässan som var?
Mm.
Kan ha varit IFA. De demade den här och de spelade den på stället på 30% volym, och det var alarmerande högt, sa de som var där. Men lät bra.
Ja, man kan även winna en Aero System One, står det här.
Aero System är den lilla. Det här är Aero Dream One.
Aha. Jag blev missnöjd direkt där. Jag tror jag skulle få gå hem med en sån här.
Ja, nästa gång kanske.
Ja, men alltså, men är man audiofil? på hög nivå och har väldigt mycket pengar att bränna, så kanske man vill ha en sån här
rapartist, fotbollsproffs, jag vet inte, såna där vill säkert ha sån här. Ja. Och han, vad heter han? Tantsnusk bokomslagskille med långt hår. Pablo? Nej, vad heter han?
Nej, Fabio.
Fabio. Han är ju en sån riktig audiofil av rang också. Han ska säkert ha en sån där, det kan jag lova dig.
Han är ju nya, vad heter den här rackan? Dion i USA. Old Spice. Fabio alltså, är den nya Old Spice-mannen.
Där ser man.
Det får vi googla. Men Fabio!
Sancho.
Sancho, I'm Sancho. Kan ni googla på ungdomar vad Sancho är något flott. I alla fall, sista nyheten för den här veckan. Vi ska döna på lite. Klockan är 9:01. Och det är att Windows 8 då, detta är en liten mininyhet, har uppgraderat, håll i hatten, Blue Screen of Death, eller BSOD som det kallas för, lite roligt. Det har ju varit så att i många år så stått väldigt kryptiskt att när det hänger sig Windows så är det massa blå text och allting är katastrof och det är någon kernel och det har hänt grejer med den kerneln och alla är förbannade. Och så dumpar den minnet till den fysiska hårddisken och så stänger de av sig själv. De har bytt ut den här skärmen till en mer webb 2.0 inspirerad och lite mysig skärm. Det är helt, det är en stor jättesmiley som ser skitledsen ut. Och det säger att your PC ran into a problem that it couldn't handle and now it needs to restart. Och så startar den inom en sekund. Eller 10 sekunder eller vad det nu kan vara. Så ja, Jeppe, ny blue screen of death.
Men vad är färgen bakom texten?
Jag vet inte.
Den måste ju vara annat än blå. Kanske grönt, lite som Windows 8.
Ja, den är blå.
Blue screen of rainbows. Så kan man ändå lätta upp. Det är det tråkiga att det kraschar.
Ja. Eller kanske man får en liten seriestripp varje gång det kraschar. Som man får läsa.
Blåig, säger de i chatten här. De har nästan gett oss en länk. Den är ju blå. Blue screen of death. Upgrades. Ja, visst. Man kan ju inte ta... Det är ändå... Du känner ju alltid igen en PC på en blue screen och det kan ju inte byta den blåa. Det är ju faktiskt sant.
Jag fick en liten breaking news här också. Det är väldigt sällan vi har det i våran show. Men i detta nu, exakt nu faktiskt, så meddelar Google att Google Plus kommer öppnas upp för alla. Förmodligen lyssnade de på Slash och tänkte att det här funkar ju inte med invites. Utan vi släpper upp ett. Så vet du.
Så det är bra med lite sådana här tokaktuella grejer.
Ja, men det gillar vi. Det är sällan man får möjlighet att skicka ut dem.
Inaktuellt imorgon bitti igen. Men så är det ju med podcasts som var den här veckan.
Så är det med det, gode vän. Men vi känner väl oss nöjda så här, va? Vi har lyckats avrunda. Ja, vi har ju glömt berätta om poddradiopriset, Jesper.
Ja, det börjar dra ihop sig, va?
Ja, det är den 30 september 2011 är sista dagen ni kan rösta på oss i Svenska poddradiopriset 2011. Ni går till vote.slashat.se och lägger en röst på oss fördömligen. Vi finns representerade i 5 kategorier som Jesper kan by heart.
Nej, jag kan ju inte det riktigt längre. Men bästa jag vet att det är teknik och vetenskap, amatör, bästa amatör, bästa svenska,
original.
Bästa original och bästa nöje.
Kultur och nöje.
Kultur och nöje. Där har vi dem.
Där finns vi. Så att, tycker ni att det vi gör är vettigt? Tycker ni att vi är värda en liten röst? Så ska ni naturligtvis gå över och rösta på oss. Det kostar er en e-mailadress och 5 minuter av er tid. 2 minuter kan jag säga. Och det här poddradiopriset har funnits i en herrans massa år. Och de kommer inte att spamma den e-mailadressen. Andra sätt att faktiskt hjälpa den här showen på traven är att donera en slant. Och det går inte oavkortat till våra spritmissbruk utan faktiskt till mickar. Jag lyfter upp en och lite annat smått och gott som behövs för att faktiskt få den här showen att fungera som den skall. Så det är att gå till hemsidan så har ni en liten gris där. Så det är bara att donera via PayPal om man vill.
Om man vill.
Amen. Och det var väl egentligen allt vi hade för den här veckan, Jesper.
Ja, man kan nämna att länkar och sånt till bloggar och Twitter och Facebook och vår lilla videokanal finns på slashat.se/social och alltid vårt forum på forum.slashat.se.
Så är det. Så nu är det hög tid för mig att kurera min hals, för nu har den svajat lite och jag är lite röd om nosen. Jag är nämligen lite förkyld. Och även Jesper har varit lite hängig. Jag tror det är Gears of War 3-sjukan som han har åkt på. Som är de ytterst svaga hostningarna. Så vi tackar Bocka och Buga för avsnitt 131 av slashat.se. Din machete i teknikungen. Jag heter Tommy, han heter Jesper och vi tackar för oss. Hej då!
Ha det bra!
Hej!
Slashat. kör.